Hej allihopa. Hej, ja ni kan svara, ni får svara. Gott att se er allihopa. En del var lite längre sedan man sågs och en del kanske man såg förra veckan eller här i veckan. Vi går in i en ny termin. Sommaren är inte sluten som vi konstaterade. Men skolorna börjar ju nästa vecka och många av oss som jobbar har ju kanske börjat jobba den här veckan eller snart. Och livet kan ju beskrivas som en typ av vandring. Jag gillar den metaforen för livet i stort. Vi går alla egentligen från födelse till död. Låter brutalt, men så gör vi ju. Vi rör oss alla framåt i tiden, i en riktning. Där vi förändras över åren som går. Och likaså förändras ju liksom den terräng som vi rör oss i livet. Egentligen lite oavsett vad vi gör så kommer vi aldrig undan att livet förändras över tid. Frågan är egentligen bara hur. Där vi delvis inte egentligen kan påverka hur livets omständigheter skiftar. Vissa saker ligger utanför vår kontroll. Men delvis så skördar vi ju lite vad vi sår. Vi lever frukterna eller konsekvenserna av de val vi har frihet att göra. Och när man försöker komma i ordning igen, kanske efter en semester eller efter ett skollov, sommarlov. När man försöker hitta in i vardagen igen så tänker jag att det kan vara nyttigt att ändå ställa sig frågan. I vilken riktning rör sig mitt liv? Utifrån hur jag lever idag. Alltså kanske vilka vanor jag har, vilka jag umgås med, vad jag prioriterar och så vidare. I vilken riktning rör sig mitt liv? Vart hamnar jag om jag fortsätter att leva som jag gör nu? Hur kommer det att forma mig och mitt liv? Och vilken riktning vill jag röra mig i? Och vad är egentligen ett gott liv? Är ju en större fråga. Det finns många röster i vår värld, tänker jag, som på olika sätt vill tala om för oss vad som är ett gott och lyckat liv. Ni som tittar på film eller tv-serier eller läser böcker kan ju ställa sig den frågan, vad är det för budskap som egentligen förmedlas? Vilken bild av ett gott och lyckat liv förmedlar man? Sen känner vi alla av på olika sätt, kanske lite grupptryck från både vänner och familj som på olika sätt säger hur vi kanske bör leva. Ni kanske inte alls känner igen det i det, men det är jag i alla fall. Och mitt ibland alla de här rösterna som vi mer eller mindre medvetet kanske känner av, så tänker jag också att det finns en annan röst. En stående inbjudan från Jesus som säger kom och följ mig. Jag vill visa vilken väg du ska vandra. Jag vill lära dig att leva väl. Han som är vägen, sanningen och livet. Han inbjuder oss att komma till honom, att följa honom. Att ha honom som vägvisare i livet. Att lära av honom som har ett milt och ödmjukt hjärta. Och idag skulle jag vilja försöka ta med oss till den här inbjudan av Jesus. Kom och följ mig. Jag tänkte att vi skulle göra det genom att titta lite närmare på lärjungen Petrus. Som Jesus och hur Jesus kallade följa honom. Det blir kanske mellanåt lite svepande och mellanåt så dyker vi ner och läser själva bibelordet. Men Petrus, Simon Petrus som han heter, han började sin lärjungabana kan man säga. Med att Jesus dyker upp på stranden där han står och fiskar tillsammans med sin bror Andreas. Och vi kan läsa ifrån Matteus 4, vers 18 och framåt. När han, det vill säga Jesus, vandrade ut med Galileiska sjön fick han se två bröder, Simon som kallas Petrus och hans bror Andreas. De stod vid sjön och fiskade med kastnät, för de var fiskare. Och han sa det till dem, kom och följ mig, jag ska göra er till människofiskare. Och de lämnade gena sina nät och följde honom. Så Jesus kommer alltså där på stranden där Petrus är i sin vardag. Och gör det fiskare gör. Han kastar ut nät tillsammans med sin bror. Och där möter Jesus honom och bjuder in Petrus att bli hans lärjunge. Lärjunge är kanske inte så vanligt ord eller begrepp vi använder idag utanför kyrkan. Men på Jesu tid och den kultur han levde i så var det rätt så vanligt. En lärjunge var en efterföljare, till exempel till en religiös ledare som i Jesu fall. Och man var då överlåten till den ledarens undervisning och de syften som den ledaren drev. Att vara lärjunge, det gick bland annat ut på att försöka bli som sin mästare. Att imitera och bli som den man följde. Man hade en form av relation där man som lärjunge gick in för att verkligen lära av den man följde. Så när Jesus möter Petrus där på stranden och säger kom och följ mig, jag ska göra dig till människofiskare. Kom och följ mig, umgås med mig, lär av mig. Och jag ska forma dig till en person som, låt oss säga, drar upp människor ur vattnet, ur djupet, istället för fiskar. Och Jesu kallelse till Petrus har liksom två delar. Dels är en inbjudan, kom och följ mig, kom och var med mig, umgås med mig. Och dels är en inbjudan att låta Jesus få forma Petrus till att bli till en större välsignelse för andra människor. Kortfattat kan man säga att lärjungaskapet har två sidor som handlar om att vara lärjunge och dels att göra lärjungar. Så där på stranden i sin vardag så får Petrus denna inbjudan att följa Jesus. Och han tackar ju ja till Jesu inbjudan direkt. Han väljer att lämna kanske sin någorlunda trygga inrutade vardag som fiskare. Och väljer att vandra runt med Jesus och låta hans liv få formas i Jesus sällskap. Och lära av honom och ordna sitt liv efter de syften som Jesus hade och den lära han hade. Och när jag läser den här texten så frågar jag mig liksom, vad var det hos Jesus och det liv som han inbjöd till som gör att Petrus tackar ja och lämnar allt direkt. Vad var det som attraherade honom? Vad hör Petrus i Jesu inbjudan där på stranden? Vad föreställde sig han att det liv som Jesus inbjöd honom till skulle innebära? Det finns någonting hos Jesus som gör att Petrus säger ja. Och troligtvis så hade han hört talas om Jesus innan. Om man läser i början av Johannes så kan man se att Petrus har träffat Jesus innan också. Men där på stranden så fattar han beslut att följa Jesus. Petrus blir Jesu lärjunge, inte tvärtom. Och han är ju inte den enda lärjungen. Jesus kallar ju fler lärjungar. Men läser man berättelsen om Jesus i evangelierna så sticker ju Petrus ut lite grann. Han nämns ändå en hel del. Men liksom många andra så lyssnar han till Jesu undervisning. Han ser Jesus göra under och tecken. Och han får sändas ut och tillsammans med de andra lärjungarna själv praktisera att i ord och handling berätta om Guds rike. Jesu budskap där. Men Petrus han ingår faktiskt också i den här trion av Jesu allra närmaste vänner bland lärjungarna. Petrus, Jakob och Johannes, om jag kommer ihåg rätt. Det innebär att han bland annat får följa med upp på det här berget där Jesus förvandlas inför dem och möter Mose och Elia. En väldigt spännande berättelse. Där Petrus, kanske lite förvirrat, föreslår att de kanske ska bygga hyddor där till dem. Han visste nog inte riktigt hur han skulle reagera i den stunden, tror jag. Och Petrus, Jakob och Johannes, de får också följa med Jesus lite längre in i Getsemanes trädgård. Där Jesus ber sina ångestfyllda böner. Petrus, han har ju inte titeln den lärjunge som Jesus älskade, som Johannes beskrivs med i sitt evangelium. Men jag tänker att vi kan utgå ifrån att Petrus, han var rätt så nära vän med Jesus. Och Petrus han sticker kanske också ut för att han på något sätt verkar ha varit den naturliga ledaren i gruppen. Och vid ett tillfälle när Jesus frågar lärjungarna vem de tror att han är, så är det Simon Petrus då som utbrister att Jesus är Messias, den levande Gudens son. Vilket var en väldigt stor bekännelse. Och Jesus han gratulerar Petrus för den insikten som fadern har gett honom. Och så säger han så här till Petrus i Matteus 16, vers 18, om man vill slå upp. Han säger, du är Petrus, och på denna klippa ska jag bygga min församling. Och helvetets portar ska inte få makt över den. Jag ska ge dig himmelrikets nycklar och allt vad du binder på jorden ska vara bundet i himlen. Och allt vad du löser på jorden ska vara löst i himlen. Det är stora ord. Och en predikan i sig att gå ner i allt det betyder. Men det är ändå lite tydligt att Petrus hade en form av kallelse, ett uppdrag till att vara en form av ledare för den församling som Jesus ville bygga. Själva namnet Petrus betyder just klippa. Och det är Jesus som ger Petrus det namnet istället för Simon. Som börjar, han får smeknamnet klippan. Det är inte heller så tokigt smeknamn som lärjunge tycker jag. Den lärjunge som Jesus älskade, klippan. Ja, lite olika där. Men Petrus verkar ändå ha ett form av uppdrag. Jesus ser i honom att du kommer vara en av de personerna som jag vill använda för att bygga min församling. Så Petrus han kallas att följa Jesus och Jesus ger honom uppdraget att ändå vara en form av klippa och ledare för den kommande församlingen. Och jag tycker att Petrus verkar rätt så överlåten Jesus. Ganska stor bekännelse att Jesus är Messias. Han verkar vara all in och ha en del stark tro ändå. Men då har vi ju de här händelserna som händer när Jesus arresteras och döms till döden. Vilket verkar komma som en chock för många av lärjungarna. Även om Jesus själv förutsagt det flera gånger. Och vi kan läsa i Matteus 26, vers 31. Det här är efter den sista måltiden. Så säger Jesus så här. I natt ska ni alla komma på fall för min skull. Till det så skrivet. Jag ska dräpa herden och fåren i jorden ska skingras. Men när jag har uppstått ska jag gå före er till Galileen. Petrus svarade honom. Även om alla andra kommer på fall för din skull så ska då aldrig jag komma på fall. Det är ju väldigt ödmjukt, eller hur? Även om alla andra så ska inte jag göra det. Jag tycker det verkar ibland som att lärjungarna de verkar tävla lite med varandra. Vilken som är bäst här. Jag ska aldrig komma på fall i alla fall. Men Jesus sa det sannoliken. I natt innan tuppen gal ska du ha förnekat mig 3 gånger. Petrus sa det. Om jag så måste dö med dig ska jag aldrig förneka dig. Och detsamma sade alla lärjungarna. Flest av oss känner säkert till historien och hur det gick för Petrus på den punkten. Jag tycker lite till Petrus försvar så kan man säga att när Jesus arresteras där i Getsemanes trädgård så tar han faktiskt till med svärd för att kämpa för Jesus. Och hugger av örat på överste prästens tjänare som är med där. Det är lite sidospår, men det är lite roligt att alla evangelier berättar faktiskt den här detaljen. Att det är ett öra som åker av liksom en tjänare. Men Matteus, Markus och Lukas, de nämner inga namn. Det är liksom någon som tar till med svärd. Medan Johannes säger, ja men det var Petrus. Det var Petrus som tog till med svärd. Och det är också Johannes som nämner den här härliga detaljen. Att den lärjungen som Jesus älskade, Johannes och Petrus, de sprang ju till graven när de hörde ryktena att den var tom. Men den andra lärjungen var ju lite snabbare än Petrus, så han kom ju fram först. Jag tycker bara det är en lite rolig detalj. Det var ju rätt så dyrt att skriva på den här tiden. Det är inte så att man hade papper överallt. Så den detaljen skulle ändå med. Och alla tävlingsinriktade förstår kanske att det var lite roligt att han kom först. Men hur som, när Jesus arresteras så tar Petrus till med svärdet för att kämpa för Jesus. Men Jesus säger åt honom att lägga ner vapnet. Han helar örat som åker av och låter sig själv bli tillfångatagen. Och när Jesus grips så flyr ju alla lärjungarna, inklusive Petrus. Men Petrus han följer faktiskt med på avstånd och följer med in på överste prästens gård där Jesus då ställs inför rätta. Och under pressen och förmodligen förvirringen över vad som hänt så krackelerar ju den här klippan Petrus lite grann och hans självsäkra överlåtelse. Jag tänker vi ska läsa från Lukas redogörelse av det här och det är kapitel 22, vers 56 och framåt om man vill slå upp. En tjänsteflicka fick se honom där han satt i eldskenet, alltså Petrus. Och hon såg noga på honom och sa det. Den där mannen var också med honom. Men Petrus förnekade det. Nej, jag känner honom inte. Strax efteråt fick en annan syn på honom och sa det. Du hör också till dem. Petrus sa det nej, det gör jag inte. En timme senare var det någon som försäkrade. Visst var den där också med honom, han är ju från Galileen. Men Petrus sa det, jag förstår inte vad du menar. Och just som han sa det, gol en tupp. Då vände sig Herren om och såg på Petrus. Och Petrus kom ihåg detta, att Herren hade sagt till honom, innan tuppen gal en natt har du förnekat mig 3 gånger. Och han gick ut och grät bittert. Jesus vände sig om och såg på Petrus. Den detalj som faktiskt bara Lukas har med. Den är rätt så gripande. Petrus, som var en av Jesu allra närmaste vänner, han förnekar att han ens känner Jesus i den stunden. Han faller under pressen och gör det han bedyrat att han aldrig skulle göra. Och misslyckas lite grann. Och när jag läser den här texten så undrar jag, vad låg det i Jesu blick den stunden? Hur såg han på Petrus? Vad var det som förmedlades där dem emellan? Och hur tror vi att Gud ser på oss när vi misslyckas? Jesus, han ser Petrus. Och kanske är det så att Petrus också får lite bättre syn på sig själv i den stunden. Kanske är det hans lägsta punkt i livet. Men Petrus berättelse slutar ju inte där. Jesus, han dör och han uppstår. Och när några kvinnor går till graven och finner att graven är tom, så blir det så här att i Markus redogörelse av den händelsen så möter kvinnorna en ängel vid graven som berättar då att Jesus uppstått och som sänder de här kvinnorna att gå och säga till Petrus och de andra lärjungarna att Herren uppstått och ska möta er i Galileen. Gå och säg till Petrus, nämner Petrus vid namn där. Kanske är det för att Petrus är den naturliga ledaren i gruppen. Eller är det så kanske att Petrus fick en särskild hälsning från Herren där efter sitt misslyckande. Gå och säg till Petrus att Herren lever. Att Jesu död inte var slutet på berättelsen. Och kanske Petrus misslyckade inte behöver vara slutet på hans efterföljelse. Jag tänker att vi hoppar vidare till Johannes evangeliet i slutet där. Det blir lite svepande här, men i slutet av Johannes evangeliet efter Jesu uppståndelse så beger sig Petrus åter ut och fiskar. Han återvänder till liksom det han gjorde innan Jesus kom in i hans liv. De andra lärjungarna, de hakar på honom och de får ut och fiskar. De får ingen fisk tills en mystisk man kommer på stranden och säger åt dem att testa kasta näten på andra sidan båten. Och när de då får fisk så förstår Johannes att det är Jesus som är på stranden. Och när Petrus hör det här, att det är Jesus som är på stranden, så reagerar han med att han hoppar in i vattnet för att ta sig snabbare till Jesus. Det är också lite intressant tycker jag. Jag vet att vi läste den här tillsammans med min husförsamling för många år sedan. Och då var det en som ställde sig frågan. Vad är det egentligen hos Jesus som gör att Petrus reagerar så här? Efter sitt ganska rejäla misslyckande kanske. Och han vet att Jesus såg honom när han gjorde det. Så blir hans reaktion då. Jag hoppar i vattnet för att komma snabbare till Jesus. Han springer till Jesus. Och hur reagerar vi då när vi känner att vi kanske har misslyckats på olika sätt? Petrus, han springer till Jesus. Och där på stranden så möter Jesus Petrus än en gång. Och jag tänker att vi läser i Johannes 21, vers 15 och framåt. Det samtal som följer mellan de här två vännerna då, Jesus och Petrus. När de har ätit sa det Jesus till Simon Petrus. Simon, Johannes son, älskar du mig mer än de andra gör? Vi hör lite den här jämförelsen med de andra lärjungarna. Älskar du mig mer än vad de andra gör? Simon svarade, ja herre, du vet att jag har dig kär. Lite mer ödmjukt. Och Jesus sa det, för mina lam på bete. Han liksom ger honom återigen uppdraget att vara ledare för församlingen. Så frågade han honom för andra gången: Simon, Johannes son, älskar du mig? Simon svarade: ja, herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sade: var en herde för mina får. Han frågade honom för tredje gången: Simon, Johannes son, har du mig kär? Petrus blev bedrövad när Jesus för tredje gången frågade: har du mig kär? Och han svarade: herre, du vet allt. Du vet att jag har dig kär. Kanske visste Petrus att ja, herren vet allt. Både Petrus misslyckande och hans styrkor. The good, the bad and the ugly. Men hans kärlek hade inte svalnat. Och Jesus svarade: för mina får på bete. Sannerligen, jag säger dig, när du var ung spände du själv bältet om dig och gick vart du ville. Men när du blir gammal ska du sträcka ut dina armar och någon annan ska spänna bältet om dig och föra dig dit du inte vill. Så angav han med vad slags död Petrus skulle förhärliga Gud. Och sedan sade han till honom: följ mig. Återkallelsen att följa honom. Och sen kommer den här lilla jämförelsen igen. Då Petrus frågar: vad hände med Johannes som följde med på avstånd? Hur blir det med honom? Och Jesus svarade: om jag vill att han ska bli kvar tills jag kommer, vad rör det mig? Följ du mig? De verkar ha en tendens att jämföra sig med varandra, lärjungarna där. Men där på stranden så möter Jesus Petrus igen. Möter honom i hans misslyckande. Det är ju en väldigt vacker berättelse där Jesus för varje gång Petrus förnekat honom möter honom med den frågan. Och åter säger åt honom att vara en herde för mina får. Bekräftar honom i sin kallelse. Jesus bjuder in honom återigen och följ mig. Det är lite svepande om Petrus. Petrus, han var ju ingen perfekt person. Han gjorde en hel del tabbar. Men han tackade ja till Jesu inbjudan att följa honom. Och lät Jesus att få forma hans person och liv till att bli en människofiskare. Och i hans fall en ledare i den tidiga församlingen. Om man läser vidare i apostelgärningarna så kan vi faktiskt se hur Gud använde Petrus vid viktiga tillfällen. I den tidiga kyrkan, på pingstdagen, så är det Petrus som tar till orda. När evangeliet rör sig in i Samarien och sen vidare till icke-judar så är Petrus med där också. Det är lätt ibland att tänka att Petrus var lite speciell. Men Petrus var inte speciell. Han var en enkel fiskare. Och evangelierna, de är rätt så noga med att inte måla upp lärjungarna som perfekta. Petrus var en vanlig människa. Som valde att tacka ja till Jesu inbjudan att följa honom. Och låta sitt liv formas enligt Jesu lära och syften. Det var inte alltid spikrakt, men ändå i den riktningen. Jag tänker att vi kan lära oss att vi ska aldrig underskatta vad Gud kan göra med ett liv. Som återkommande säger ja till Jesu inbjudan att följa honom. Petrus efterföljelse innebar en hel del omvändning och justering längs vägen. Även senare i livet efter Jesu uppståndelse och att anden kom. Men kärleken till Jesus verkar ändå drivit honom framåt. Och möjliggjort för honom att ställa sig upp när han snubblat och fortsätta följa Jesus. Och allt börjar ju på en strand för Petrus i hans vardag. Och för att komma tillbaka till Jesu ord: kom och följ mig, så kan vi fråga oss: hur ser din och min vardag ut just nu? Vad är våran strand? Där på våran strand i vår vardag så står Jesus, tänker jag, att han ser på oss där vi är som vi är och bjuder in oss att komma till honom och följa honom för första gången eller hundrade gången. Att umgås med honom och låta våra liv få formas i hans sällskap och i hans vishet. Jag skulle vilja avsluta med att landa Jesu ord i Matteus 11, vers 28-30. Kända verserna här där det står: kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor. Jag ska skänka er vila. Ta på er mitt ok och lära mig som har ett milt och ödmjukt hjärta. Så ska ni finna vila för er själ. Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt. Det här med ok och börda, det var en bild på liksom lagen, tolkningen, alltså en bild på Jesu lära. Ta på er mitt ok, ta på er min lära och lära om mig, så ska ni finna vila för er själ. Jesus bjuder in oss att finna ro i livet genom att ta på oss hans ok, att underordna oss och ordna vårt liv efter hans lära. Vad han säger är ett gott liv. Kom och följ mig, säger Jesus. Och det är ett liv som kan vara utmanande. För det innebär att låta sitt liv få formas och justeras längs åren. Men det är ett gott liv och ett liv som skänker sann vila. Jag tänker att vi kan ta med oss det när vi går in i en ny termin och en ny vardag för många. Ska vi be tillsammans innan vi sjunger en sång? Ja, tack Jesus för den du är. Tack Gud för att du är en Gud som ser oss där vi är och precis som du är. Du vet allt. Du vet allt om oss. Våra styrkor och möjligheter. Våra brister och misslyckanden. Du ser oss precis där vi är just nu. Hur vi känner, hur vi mår. Hur det är med vår kärlek till dig, vår längtan. Hur det är med allt. Tack för att du ser på oss med din kärleksfulla blick. Och du bjuder in oss att återigen fortsätta komma och följa dig. Tack för att du vill vara med oss. Tack för att du vill bjuda in oss till ditt liv tillsammans med dig. Jag ber att du skulle väcka vår längtan och vår hunger efter sann vila. Efter det som är ett gott och äkta liv. Lär oss Jesus hur vi lever väl i den här tiden. Tack för att du vill leda oss in i större frihet, i större ro, större vila. Och att du också vill sända oss på olika sätt till andra människor. Så kom helige ande resten av den här gudstjänsten. Kom och tala till oss och kom och möt oss på olika sätt. Tack för din röst och din kallelse att komma och följa dig. Tack för den inbjudan. Amen.